Ja, han är inte bara den tuffa Let's Dance-domaren. Han har skrivit 3 böcker, han är aktuell på nätet med 250 000 views bara sådär när man lagar lite mat. Och han har sjungit in 5 låtar. Ja, det var lite tidigare i livet, men vi pratar om den multitaskade Tony Irving. Välkommen hit!
Tack så mycket, Bettina. Tack!
Herregud, vad har du inte gjort i livet?
Ja, vet du, det känns som jag har levt 3 liv när du säger det på den sätt. Men vet du, ärligt, jag kan allt. Jag har det här inställningen, alltid haft det. Jag kan allt. Även när det går fel så har jag lärt mig en lektion, så det var bra att jag gjorde det. Så jag ger mig in på allt möjligt.
Varför blir du inte bara psykolog och hjälper folk på vägen?
Men vet du, konstigt nog, jag gick diploma 1 i psykologiutbildning. Så jag funderat på det en gång i tiden när jag tröttnade med dans.
Har du en timme extra efter podden?
Ska vi hjälpa varandra åt? Ja, det behövs vi båda två.
Det är nog jag som behöver bli hjälp, tror jag. Välkommen hit, kul
tack.
Att se dig.
Detsamma.
Du har ju fullt upp nu här med Let's Dance.
Ja, yeah. Det är galet säsong. Det började väldigt gungig. Du vet, först med Petra slutar och sen Kristin var tvungen att återgå bort. Så vi fått in Erik Sade och det är massor med nya dansare. Så det känns som vi har gjort 18 år. Men den här året är det massor med förnyelse som har hänt. Så det är spännande.
Ja, jag tänkte säga, det är det som är lite härligt med live-tv. Att ingenting, det går inte att förutse någonting.
Nej, och det underbart för mig är jag kan säga vad jag vill och de kan inte klippa bort mig. Jag älskar den. Det är som sitter där och tänker okej, nu har jag förvarnat, jag ska inte prata den. Men jag gör det ändå.
Och du har aldrig blivit tillsagd av kanalen att så här kan du inte säga, Tony?
Ja, det har jag. Kruxigt är när man är sånt lite som jag är, man hamnar i en situation där man säger det som man tänker. Och sen efteråt någon säger, vad var det du sa?
Du bara, det där har jag lagt bakom mig.
Ja, det är övermänt. Jag är inne i nästa sak. Det kopplas till att jag kan göra allting. Så fort som jag har gjort något, då bryr jag mig inte dugg om det. Jag är nästa fas, nästa task, nästa utmaning, nästa sågning.
That's history, ja, så att säga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men innan vi kommer in på hela din karriär, Tony, för den har ju varit riktigt fylld med framgångar och så vidare, så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt.
Sure.
Du kommer ju inte från Sverige.
Nej, det gör jag inte. Man kan säga att jag är en britt. Jag är en äkta britt. Det betyder att vi är allt möjligt inblandade i en påse, skakar dem och sen kommer man ut andra sidan. För britter idag, det är svårt att definiera vem vi är mer än en beteende. Så jag kommer från norra England, en pytteliten by som är väldigt lik Hem till gården, Emmerdale Farm, den tv-program. Stenhus, massor med bondgård, mängder med kyrkor. Så det är 8 kyrkor i byn. Så man vet att David kyrkan har varit i centrum för mitt liv när jag var yngre. Och sen lika många pub som det är kyrkor.
Det var rätt festligt, för när jag var i London för några veckor sedan så sitter ju folk på pubbarna och dricker redan på förmiddagen. Ja. Jag tänker så här, är de alkisar hela bunten?
Nej, vet du, det är en märklig tradition. När jag växte upp, puberna hade speciella öppningstider. Så de var öppna på dagtid 11 till 2. Och sen på kvällstid öppnade de vid 6 eller 7 och stängde klockan 11. Och den tradition och beteende av att man går till pub för sin lunch och tar en bärs, den är helt normal i många områden fortfarande.
Och det kan ju vara så att man inte överdricker som man gör i Sverige. Då tar man 20 öl på en kväll. Där kanske man tar ett glas. Eller?
Ja, man kan ta ett glas. Men också det här när man går till pub. Det handlar inte om att man dricker. Det är det sociala nätverking. På pubnivå, hela grannskap eller byn träffas. Man pratar ut, man träffar sina kollegor, man umgås. Det är det som jag kan sakna oftast i Sverige. Vi har det här benämning kvarterskrog. Men en kvarterskrog har lite dålig stämpel. Var en pub har lite, ja, här är familjen. Så att den samhällsanknytande, den punktet umgås och träffas, familjevänner, över ålder, mellan könerna. Det är fantastiskt med en brittisk pub.
Ja, jag förstår skillnaden. Mm. Och det är ju som sagt två helt olika traditioner, yeah, kan man ju säga. Men där du växte upp, hur många var ni som bodde i byn?
Totalt i byn var det, när jag var liten, var det 500 personer. Det växte ut i byn, men inte så mycket mer som bor i själva byn längre.
Så alla kände
alla? Alla kände alla. Jag menar, vi hade mustre, fastre, farbror. Alla bor i byn eller i en gård någonstans nära byn. Så vi alla växte upp tillsammans. Vi sprang in och ut varandras hus. Du vet, dörren var öppet. Och ärligt, om jag tänkt på det, jag vet inte ens vem hade kontroll över oss. För vi bara, ikväll så var ju husmoster Doreen och då hade vi middag där. Och nästa kväll, och de ringde till varandra och sa han kommer hem senare. Och så var det alltid, det var jätteroligt barndom. Du vet, kläder också var en sak. Vi hade hand-me-downs. Så min skoluniform, för jag hade uniform i skolan, det var min kusin, så blev det min, så gick det vidare till en annan kusin. Det var inte som det är idag, då när man pratade om återvinning, det var det bara naturligt att man återvann saker.
Det var bättre förr, Tony. Ja. Och i skolan då, jag menar, det kan inte ha varit en stor skola.
Nej, vi hade en klass per årskurs, och sen vi var... när jag gick ur den skolan, jag var 11 när jag flyttade in till större skolan. Så vid 11, jag tror vi var 18 barn i klassen. Men vi var kyrkskolan. Så skolan började med bön varje morgon klockan 9. Sen gick vi till vår klassrum och sen varje dag så hade vi bibelläsning för halvtimme. Prästen kom runt varje dag i skolan och rundade runt alla klasser. Så visst, prästen och religion var en stor del av vår uppfostrande.
Det låter ju väldigt tryggt.
Det var tryggt, det var en väldigt fin miljö. Det var väldigt naiv. Jag menar, nu pratar vi England på 60-talet, som var som Sverige var på 40-50-talet. Det låg lite efter i sociala förändringar. Så jag brukar prata om det här med min farsor, att på den tiden, de värderingar han hade var samma som hans pappas pappa. Så värderingar på 1960-talet i det här byn var väldigt lik de var på 1800-talet. Det hade inte utvecklats så mycket.
Nej, och man får väl inte så mycket input från resten av världen, utan Nej. Ni bodde i er bubbla, kan man ju säga.
Ja.
Hur var dina föräldrar? Jag vet att de var unga.
Oh, jag har väldigt unga föräldrar. Min mamma var 16, nästan 17 när jag föddes. Pappan var 19. Och med åren har det visat sig att det var en fantastisk fördel att växa upp under den 60, 70, 80-talet med unga föräldrar. För de anpassade sig till all samhällsförändring väldigt fort. De växte upp parallellt med mig. Så även om min mamma och pappa är min mamma och pappa, vi har blivit vänner. Men det var vissa perioder där vi hade det tuff. Pappa var min idol när jag var ung. Som många killar man ser upp till sin farsa. Men vi hade en period där vi inte pratade med varandra. Men jag hade väldigt trygg uppfostrande.
Och vad jobbade de med då på den tiden?
Min pappa var en fotbollsspelare, det var hans dröm. Och han slutade för att gå och jobba för min farfar. Och min farfar drog en smält. Så de hade en fabrik var de köpte in metall. Gammal metall. Så om du tänker dig en skrotarbetare. Efter en skrotarbetare smältes metall ner. Det var min pappa jobbat med. Och det drev han tillsammans med sin farfar och sin bror. Fram tills... Nu måste jag tänka, de sålde det 2005. Så det var hans liv. Det var det som han gjorde. Drev den, sköt anställd, var skitig, hade roligt.
Och mamma var hemmafru då?
Mamma var hemmafru. Hon jobbade i början när de träffade. Hon gick ur skolan när hon var 16 och gravid med mig. Hon utbildade sig till att vara sekreterare. Och var tänkt att hon skulle jobba i en kontor. Men sen pappa och mamma beslutade att hon ska vara hemmafru. De har skaffat 3 barn.
Och du är nummer?
Jag är nummer 1.
Såklart du är.
Ja. Jag har en äldre halvbror. För min pappa hade 2 flickor gravid samtidigt. Han var en liten player, som man säger idag.
Och så valde han Ole Dole Doff, eller?
Nej, jag tror min mamma sa till honom, nu fasigen ska du sköta det här. Så han löste det. Den andra flickan som var gravid, hon hade redan hittat en annan pojkvän. Så hon gifte sig med honom. Och hennes son växte upp utan att veta att min pappa var hans pappa. Vi fått inte veta tills vi var 40.
Och hur känns det då?
Väldigt märkligt, för vi gick i skolan tillsammans. Så vi har väldigt många barndomsminnen om saker vi gjorde tillsammans i skolan. Men vi visste inte vi var bröder.
Det var aldrig att du tänkte, oj, han är lite lik mig? Eller?
Aldrig. Nej, han var väldigt annorlunda till mig. Han var med, han är mer som min pappa än vad jag är. Han är en riktig idrottskille. Nej.
Har din pappa en relation till honom idag?
Nej, de har ingen relation. Min halvbror har flyttat, han bor i Wales. Och valde, när han fått veta allting, att han vill bara träffa alla och ha det erkänt att han är syskon och tillhör familjen. Men sen har han nöjt sig. Han vill inte skapa en någon större djupare relation nu.
Har han syskon på mammans håll?
Han har syskon på mammas sida. Han har familjen och han har barn och han har sitt eget liv.
Och när pratade du med honom sist?
5 år sedan. Det är 4. Strax innan pandemin. Sista gången. Och det roliga var när min pappa berättade för mig. För jag var här i Sverige. Så han ringde mig och sa, du måste komma hem. Jag var, ursäkta, du måste komma hem. Så jag tar mig till flygplats på första biljetten, tar mig hem, kommer till huset, min hjärna säger något är fel med mamma, något är fel med pappa, en av dem är sjuk, kliver in i huset och pappa säger, sätt dig ner, jag måste berätta en sak. Mamma kommer in. Okej, vad är det här? Ja, du har en äldre halvbror. Jag var, ursäkta? Ja, du har... Det var nästan som det var sån skam. Är det här varför du har dragit mig halvvägs runt Europa för att bara du ska erkänna till mig i 40-årsåldern att du är vänsterprasslad? Han var, nej men jag är inte vänsterprasslad, det här var innan jag träffade din mamma. Jag var, hur aktiv var du när du var ung? Så det har varit väldigt roligt att kunna få driva med honom. För han hade sån, under perioden vi inte pratade, han hade sån åsikter om min läggning. Och efteråt var det så roligt att säga, vet du vad? Du kan tänka vad du vill om min läggning. Men fasigen, du måste ha barn över hela England.
Eller, jag var i alla fall inte otrogen.
Ja, men det har jag varit någon gång i livet, så det ska jag inte säga.
Ja, sådan far, sådan så. Så ja. Tänk att du växte upp i en kyrklig by i England. Yeah. Hur länge har du vetat att du har varit gay? Och när kom du ut?
Jag tror så länge som jag minns så har jag varit attraherad till män. Jag kan inte minnas en tid var jag var inte det. Och det kändes så naturligt för mig. Men det fanns en period när jag började lägga märke till andras reaktioner. Och då märkte jag att jag var inte som de andra pojkar. Och då började jag skaffa mig en flickvän. Flickvän för det var förväntat. Flickvän för att hänga med. Och då var jag kanske 12 år gammal. Men det var det här tjejen man gick hand i hand. Naiv jag och hon är min flickvän. Som lite naiv som vi var. Och sen fick jag en bok av min pappa när jag var 14. Som hette The Boys and Sex. För i skolan vi pratade aldrig sex education som man gör idag. Och på sista sidan så var det en kapitel om homosexualitet. Och det stod det tydligt. Homosexualitet är en psykisk sjukdom. Prästen hade redan skrämt livet ur oss med vissa antydande mot hur pojkar ska hantera sin kropp. Så jag gick till min pappa och sa, look, jag behöver hjälp, jag tror jag är sjuk.
När du var 14 ja. Då?
Och han var, nej, det här kommer att gå över, det här är ingenting. Så jag gick tillbaka till honom när jag var 16. Och jag sa, look, vi har pratat om det här, jag har försökt lyssna till dig, jag har sett hur, jag hade en polare från dans som var några år äldre och jag hörde alla jargong och hur de alla drev med honom. Och då var jag vill inte vara så där. Jag måste få hjälp. Så han tog mig till prästen. Och det var prästen som satt mig ner och sa, du ska gifta dig, skaffa en kvinna, det kommer att gå över. Du får inte agera på det här. Och jag trodde på det, så jag gifte mig. Så jag var 17, nästan 18 när jag gifte mig. Jag gifte mig i april när jag var 17 och fyllde 18 i juli.
Så du gick i skolan fortfarande när du gifte dig?
Ja. Ja, det hade precis det med min sista år.
Och vad var det för tjej då?
Hon var min danspartner.
Ah.
Så hon var väldigt förtjust i mig. Jag tror egentligen i den tiden ska man säga att hon var kär i mig. Jag hade ingen kärlek mot henne som en relation. Men det var en botmedel. Det var som att ta en Alvedon. Jag trodde det var så enkelt som att om jag gifte mig med henne så är fasaden på, jag kan gömma mig bakom dig och över tiden så kommer jag att leka.
Ja, du var ju så, men du var ju så indoktrinerad ja. Också. Man får inte glömma det, det är inget konstigt. Och du gifte dig med den här flickan, och hur länge är ni gifta?
2 år. Vi flyttade till USA tillsammans för att dansa.
Du är ganska länge ändå.
Ja, vi flyttade, men det var för att vi dansade tillsammans. Vi både kämpade för att få dansen att funka. Vi både kämpade för att få oss att funka. Vi visste inte bättre. Vi flyttade till USA, dansade i USA. Och hon flyttade tillbaka. Hon var väldigt tydligt när hon lämnade mig. Hon sa, jag lämnar för att du är böger. Jag måste inte säga det här. Och så var det.
Och du stannade då kvar i USA?
Jag stannade i USA. Och
men åkte hon hem och snackade skit om dig då?
Nej, hon snackade inte skit. Hon var väldigt schysst med dig faktiskt. Hon berättade för mina föräldrar. Och på den tiden när hon ansökte om skilsmässa så hon gav hon dig som en anledning. Men hon var inte elak, hon snackade inte skit. Hon bara kom tillbaka till England och fortsatte bygga upp sin egen liv och gå vidare. Men jag var kvar i USA. Träffade en kille. Lite äldre kille och upptäckt att jag var väldigt obekväm. Jag tyckte inte om att vara homosexuell. Jag tyckte inte om det här var komplicerat för jag visste att jag var det, jag kände i min kropp den skrek att jag var, men min programmering var det här är äckligt, det här ska du inte göra, det händer synd mot Gud, det är sjukdom. Och jag började dricka. Det enklaste sätt för mig att vara sexuellt med en annan man var att vara full eller påverkad. För då tappade jag mina hämningar. Konsekvensen var dagen efter att jag mådde absolut ingen bra. Skammen kom tillbaks. Och jag började om på nytt med den här beteendet av att jag vill inte vara det. Så den relationen slutade. Och då gick jag in i en fas för jag var väldigt homofobisk. Jag försökte ta avstånd från min läggning och förtränga den. Drack ännu mer. Började festa med en viss typ av person som hade samma inställning mot homosexuella. Gömde mig med en jargong av att hata homosexuella. Och så gifte jag om mig. Jag gifte mig igen. Och det inte funkade. Så i slutändan, innan jag blev hel med min läggning om mig själv, jag var 29 år gammal.
Åh, herregud.
Och här i Sverige.
Du gifter om dig igen med ja. Din danspartner.
En annan danspartner, ja.
Och hur länge höll det äktenskapet?
3 år.
Och det gick och du blev inga barn?
Nej, grejen var, hon visste att jag var homosexuell när vi gifte oss. hon var...
Hade du sagt det till henne?
Ja. Hon, alla i dansvärlden i Kalifornien på den tiden som var runt omkring mig, alla visste det. Alla visste vad jag försökte göra och ta avstånd. Vi dansade tillsammans. Hon var väldigt kär i mig och en fantastisk kvinna. Men hon hade väldigt mycket att tala emot. Hon visste vad jag kämpat med. Men det funkade inte. Det funkade inte alls. Och i slutändan så separerade vi och jag flyttade tillbaka till England.
Och hon var amerikanska?
Ja. Yeah.
Eller hon är amerikanska?
Puertoricansk. Puerto Rican.
Okej. Okay. Ja, för jag såg en blond framför mig. Helt
nej,
plötsligt såg jag
min
mörk.
Första fru var blond. Det är ja. Roligt. Min första fru var blond. Lång Amazon blond. Och sen min andra fru var puertoricansk. Och ganska kort.
Har du någon relation till tjejerna idag?
Nej. Nej, jag tror vi pratar om händelsen nu som är trots allt 30 år sedan.
Jag vet, allt känns det som igår ja. När man pratar.
Ja.
Du säger att du inte hade någon relation med din pappa under ja. Ett tag. När bröts den kontakten?
Med min första fru när hon flyttade tillbaka till England och han blev konfronterad med att jag hade öppet en förhållande med din man. Det gick inte för honom att förtränga det längre. Han bröt kontakt. Han var i en väldigt märklig situation själv i livet. Det var mycket som hände där för honom i samhället. Mycket som hände där i England på 80-talet. Det var mycket business-saker som gick snett eller var tuffare. Och sen, jag tror att det som han kunde ta tag i direkt med en förhållningssätt till mig. Och den förhållningssätt var att jag var inte hans son längre. Och det var väldigt tydligt. Det som hände däremot var att det var väldigt mycket förändring i samhället i England. Och han gick sin egen resa. Så när jag flyttade tillbaka till England, då var det nästan som att ingenting hade hänt. Han plockade upp mig, tog mig hem, sa han vill ha mig hemma i huset. Aldrig en ursäkt, aldrig en diskussion om det. Det var nästan som han satt lock på allting som hade hänt. Jag var förväntad att göra detsamma. Och det gjorde jag för ett tag. Tills den stunden var jag var tvungen att konfrontera honom och säga vad är det som på, jag måste ha stabilitet, vad är det som händer? Och då kunde vi prata ut om det.
När du var i USA... och dansade så var det ju också väldigt mycket HIV yeah. och AIDS under mm. den tiden.
Yeah.
Kunde du känna när du blev äcklad av hela det homosexuella att det här med AIDS och HIV var en central
nej.
Punkt i det?
Nej, jag vet du, hela samhället på den tiden var i förändring och gungning. HIV-pandemin som den var på 80-talet skapade för första gången en positivt effekt. Det var att LGBTQ-samhället, HBTQ-samhället, sammansvetsade. Klubbarna blev mer öppet. Folk började kliva ut ur sina garderoben och protestera för sina rättigheter. Så i den här negativa och rädslan kom ett styrka. Och alla blev närmare. När jag bodde i San Francisco, det var en väldigt sorglig period i San Francisco. För det gick inte en vecka utan en begravning. Så det var en period var bekant försvann en efter den andra. Men den rädslan, nej, aldrig rädslan.
Du åker till USA när du är 18 och så kommer du hem när du är 27. Är det under 7-8 år din pappa inte pratar med dig?
Det är 4 år av dessa tider.
4 år yeah. som din pappa yeah. inte pratade med dig. Och när du ringde hem tog din mamma luren och pratade med dig.
Vad hände det? Var pappa skulle svara i luren och bara säga till min mamma, det är din son. Inte ett ord till mig. Bara, hej, kan jag... Boom. Det är din son.
Så ingenting. Du hörde när han sa det?
Ja.
Yeah. Och sen när du konfronterar honom, hur gammal är du då?
28.
Och då har du hunnit flytta till Sverige då?
Nej.
Eller? Nej, då är du... Berätta.
Ja. När jag flyttade från USA tillbaka till England så hade jag möjligheten att en ny danspartner i London. Och tjejen jag fått dansa med var redan tredje plats i världen. Och för mig var det en väldigt stor karriärförändring inom idrott. För jag gick från att vara en av de killarna som var med i kvartsfinalen till att vara i finalen. Och det hände för mig bara med en bitre partner, en bitre bland. När vi började dansa tillsammans så vill hon ha en ansikte utåt av att vi var ihop. Vi var inte, men hon vill gärna ha det. Och det var för att hon predikerade för det här att i en pardansindustri, dumrarna av folket vill ha ett par och illusion av ett par. Alltså hon sa Mr. and Mrs. De vill inte ha Mrs. and Mrs. Och jag var emot det. Det var väldigt tufft för oss. För jag kämpade för att inte sätta mig själv tillbaka in i garderoben. Och det var under den tiden var jag tänkte, okej, nu är jag trött. Nu är jag trött för alla som försöker tvinga mig att gömma. Nu tar jag det här med min pappa. Jag tar det och räddar ut allt så jag kan gå vidare. Så jag åkte upp, träffade min pappa, satt ner med honom och frågade honom varför han hade sagt de saker som han hade sagt till mig när jag var yngre. Varför han slutade prata med mig. Men varför han hade också nästan bara glömt bort allting som hade hänt. För honom var det väldigt enkelt. Han vill lägga lock på allting. Han är en person. Vi är ganska lik där. Man går vidare. Om någonting har hänt nu, imorgon är det borta. Man siktar framåt. Så den har jag fått från honom. Och det var hans mekanismen att säga. Det finns ingen behov av att rädda ut saker. För den är utredd. Jag har gått vidare. Tills jag berättade för honom att han har gjort det, men det har inte jag. Jag behöver säga vissa saker för min egen skull. Och han tog tid att sitta ner och förklara för mig att han hade brytit med kyrkan. Det som hade hänt, det var vissa saker som hade hänt när jag flyttade till USA, vissa saker som var tillsagt honom. Vissa saker som hade hänt i hans vänskapskrets som hade fått honom att ta en tankeställning på sin egen beteende och sin egen värdering. Och det var första gången han hade gjort det. Det var första gången han hade tittat på kyrkan, sin familj och sagt, är det här rätt? Är det här vad jag vill stå för? Och han hade en vän som kom ut som en 55-åring. Och i att hans vän kom ut och han tittade på sin väns livsstil, vad hans vän hade gått igenom, då kunde han förstå bättre hur mitt liv hade varit om han hade fortsatt med hans beteende. Så han förändrades väldigt mycket.
För det är att behöva leva en lögn.
Ja.
Och det är inte det han innerst inne vill. För han Nej. Älskar ju sin son och han vill att han ska...
Ja, och han gjorde reella förändringar. Och idag så... I mean, han har gått med mig i Stockholm Pride Parad. Han har varit här andra gånger och stod där bredvid med min mamma. Så vi har haft det rätt så roligt tillsammans.
Ja, ni är jämngamla, får vi inte glömma.
Faktiskt det. Vi har ett litet skämt. Vi kommer att hamna i samma servicehus och byta blöjor samtidigt.
Ja, man skaffar ju barn för att de ska ta hand om en.
Ja.
Det var lite missuppfattning där. Men Tony, vad händer då med din danspartner? Blir det Mr. en...
Nej, hon blev väldigt sur för att jag vill inte hålla upp illusionen. Vi kom inte tillbaka till den plats var hon blev tredje plats i världen igen. Och det var mitt fel, enligt henne. För jag vill inte gömma min läggning. Vi slutade dansa tillsammans 93. 21 november 93. Och då ringde telefonen och sa, kan du döma svenska mästerskapen? Den 27 november 93. Och det var första gången jag kom till Sverige.
Och du kände knappt till Sverige?
Nej, det var första gången i landet. Jag hade träffat väldigt många svenska dansare i London. För på den tiden Sverige var en otroligt stark dansland. Så det gick inte en final någonstans i världen utan en svensk dansare i topp. Så det var många par. Och min partner hade tränat flera av de svenska par. Så när jag kom hit och var dummare, jag hade relation till vissa av de toppdansare. Och sen en av klubben i Stockholm erbjöd mig en kontrakt att komma som deras gästdummare. Och innan ett år så hade jag 11 av de elittävlingsklubb i Sverige som tog mig som gästtränare. Så flyttade jag hit.
Så du började tjäna pengar på ditt yrke,
ja, det var
i Sverige?
Det var pengar av min yrke här som gjorde det. För jag jobbade i Portugal och Frankrike och Tyskland. Jag pendlade väldigt mycket. Men Sverige blev den punkt för jag hade mer jobb här än jag hade i England och de andra länder. Och då på den tiden kronan var så stark att det var mer lönsamt för mig att basera mig i Sverige och jobba väldigt mycket i Sverige och sen pendla härifrån till de andra länder och sätta en kronvärdering på min gage.
Har du kunnat spara någonting?
Ja, med undantag av att jag gjorde en konkurs för 12 år sedan. Fram till dess så gick det bra. Nu går det bra.
Ja, det är som du säger. Det är hela din drivkraft att du faktiskt har förmågan att kasta saker bakom dig, så att säga. Du kommer till Sverige. Du bosätter dig var någonstans?
Jag började i Stockholm. Det roliga är att jag började i förorterna. Så jag började i Östberga och Sätra. Jag hade jätteroligt. Och sen flyttade jag mig till Sundsvall. Startade dansskolor i Sundsvall och sen flyttade tillbaka till Stockholm. Och sen flyttade till Nyköping och tillbaka till Stockholm. Och nu bor jag i Norrtälje.
Ja, vad hände? Vad, flyttfågel?
Ja, kila. Träffar inte mig. The story of my life sen jag kom till att vara lugn med min läggning. Träffar en snickare och gör allt möjligt för dem.
Är det så?
Gud, ja.
Är du så ytlig?
Ytlig? Älskling, den här fasaden är bara millimeter tunn. Det kan jag säga.
Herregud. Jag hoppas att din nuvarande man... Eller för det blev ju tredje gången gilt i slut. Men innan vi kommer in på det så... Många säger ju det. Mycket gaykillar som jag har träffat säger det att svenska gaykillar är väldigt snygga. Instämmer du?
Så där? Svenska män är väldigt... Jag tror det är en intressant situation i Sverige. För man är gay för man älskar en man. Right? Man vill ha en man. Så när man tittar på gatan i Stockholm... Jag skrattar hela tiden. För alla de man tittar på och tror att de är gay, de är hetero. Och alla de som ser ut som de är hetero, de är gay. Det är total omvänd i Sverige.
Är det så?
Ja! Alla svenska karer är så snygg, så väl paketerad. I ett annat land så tror man de är alla bög.
För att de är så snygga.
Så snygga och väl groomed. Men de här killarna som är inte så väl groomed med håriga skägg och lumberjack look. Det är de som är gay i det hästen. Nej, jag överdriver lite grann. Men det var den känslan för mig när jag kom hit.
För att så tycker inte jag. De gay killar jag är kompis med är väldigt snygga.
Ja, men du och jag kanske umgås i andra.
Ja. Och jag kanske lär känna de snygga. Jag är ju också ytlig.
Nej, men på allvar, jag tycker att svenska killar rent överlag är väl i alla ålder. De är väl bevarade, väldigt mån om sin utseende, väldigt hälsosam. Jag menar, i England nu, som är Europas tjockaste land, du vet att komma från en engelsk kultur till det här var, när jag kom hit, alla gick på gym. Bara enkla sak. Du vet, 3 miljoner av befolkning är i idrottsrörelsen. Men det var bara 8 miljoner som bodde här på 90-talet. Så man pratade faktiskt om... Ungefär 40% av befolkningen tränade regelbundet. Jag var helt chockad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och vi backar tillbaka bandet lite nu. Du öppnar bolag i Sverige, yeah, säger du.
Jag startade min första dansskolan i Sverige 1996. Byggde tillsammans med en affärskamrat som var en fantastisk person. Vi båda två jobbade i dansen. Vi hade 6 dansskolor och 11 franchise. Och den, båda två av oss var upptagen med andra saker i livet, så vi tog in Kiel för att sköta det åt oss. Och han försvann och förskingrade pengar. Och i den förskingringen så lämnade han oss med massor med bristande ekonomi i bolaget och obetalda räkningar. Så jag, 2012 var jag färdig. Jag sålde min hus i England, lägenhet där i Stockholm, och jag hade lägenhet i Spanien på den tiden. Så jag sålde alla 3, betalade av så mycket som jag kunde betala av, flyttade in hus en venina, och under 3 år betalade av alla skulder till småbolag. Det som gick i konkurs var egentligen hyreskontrakterna för den skolorna, för de kunde jag inte driva vidare. Så det var utredd 2012 och startade en ny bolag med min man. Vi träffades 2012, träffades vi första gången, flyttade ihop 2013. Det var 2 timmar efter jag betalade sista skulden så träffade jag honom.
Otroligt, du var fri.
Ja, jag var glad för en gångs skull. Ja. Och folk, vet du vad det är roliga? Folk säger att du är annorlunda i programmet, det är för att du har träffat din man. Ja, delvis. Men under 3 år så bodde jag på en soffa i en väninas lägenhet och bara jobbat för att betala av skulder. Så jag höll en fasad i Let's Dance av glitter och glamour. Ursäkta mig, men verkligheten var ekonomiskt. Jag kunde inte gå ut med alla på efter programmet, för jag hade inte råd att köpa en öl. Så jag gick hem och...
Ja. Det är ju så hedersamt av dig att bara tänka på hur du ska betala tillbaka skulderna. Och du ligger på den där soffan i 3 år och verkligen vill göra rätt för dig. Trots att det är du som har blivit grundlurad. Och gick den här killen fri?
I slutändan ja. Vi var inte det enda bolag det visade sig han hade gjort emot. Han försvann utomlands, pengar försvann. Han kom tillbaks. Det blev vad det blev. Konsekvensen var väldigt enkelt för mig. Jag var på väg att sätta allt i konkurs. Men sen träffade jag en mamma till en av mina elever. Och vissa gånger i livet så blir man slaget över huvudet med en hammare av just det dags för mig att bli en annan person. Hon sa till mig, jag har lånat pengar för att betala för mina barns danslektioner. När du sätter din dansskola i konkurs, jag har inte råd för mina barn ska fortsätta dansa. Hur ska jag förklara för mina barn att det som de älskar får de inte göra? Efter den samtal så föll jag sönder. För det var den enda samtal som fått mig att inse. Jag blev lurad på grund av min egen dumhet. Och det här dumhet som jag har gjort påverkar så många människor. Det är inte deras fel att jag har blivit lurad. Jag fixar det här. Så den katalysatör som sparkat mig igång vid den samtal. Och därefter så blev det en drivkraft. Att kunna få rakryggad story, titta på folk och säga, jo visst, jag har förlurat mitt bolag. Jo visst, jag har förlurat alla lokaler. Men varje person jag möter som var kund, alla har fått det som de har betalat för eller fått sin pengar tillbaka. Och det blev en väldigt stor drivkraft. Att titta någon i ögonen och säga, jag vet, jag ber om ursäkt, men jag har gjort rätt för mig. Så gott som jag kan.
Jättefint, verkligen. Det är inte många som hade gjort det, kan jag säga. Du hamnar ju också under några år i en situation i livet där du kände att du flög iväg.
Ja. Yeah.
Berätta om det.
Det var strax innan konkursen. När jag kom med i Let's Dance, jag kommer från en idrott där jag har varit i elit. Så för mig har jag alltid haft en hög prestationsmöjligheten och ambitioner av att vara det bästa jag kan vara. Men min idrott har aldrig haft medieuppvaktning. Så när jag kom med i Let's Dance, jag var van att vara sedd som en mästare. Jag var van att vara sedd som en scenartist eller artist eller performer. Men jag var inte van att hantera pressen. Som tur, jag träffade tre journalister i min första säsong av Let's Dance. Som har alla gav mig skolning på ett sätt eller den andra hur jag ska hantera press. Men min egen psykisk reaktion, när jag såg mitt namn på löpsedeln för första gången, jag gick helt galen. Det var någon satt på det här ljusknapp av jag har lyckats. Som allt jag hade uppnått inom idrott var bara mindre värd. För nu har jag ett namn i tittning. Nu syns jag av hela svenska folket. Nu är jag stort, nu är jag bäst, nu är jag vackrast. Men jag upptäckte ganska fort att det enda grej som de skrev om var när jag var elak. Om jag säger snälla saker så skrev de inte dugg om det. Och min ego, det blev som en drog. Jag behövde den påfyllning av ett sinnes i tittningen. Så jag sa saker som jag visst skulle skapa rubriker. Och det med jag skapade rubriker, det med jag försvann i en fantasyland som jag skapade. Men den fantasyland hade ingen avstängning. Jag klev i en fantasy som jag skapade av att jag är megakändis. Jag är störst, bäst och vackrast. Jag ska umgås med dessa personer. Jag ska vara på den fest. Och jag ska gå längst fram på kön när jag kommer till klubben. Inte fundering på, behöver jag göra det här? Var är mina vänner? Var är mitt liv? Var är allting jag har gjort innan? Jag klippte bort allt. Jag började umgås med personer som vill enbart festa. Vissa delar av resan så träffade jag fantastiska människor som jag bad med mig innan och efter. Men för en period av ungefär 2 år så klippte jag bort alla som var stabil, som var ärligt, som var rakt och började umgås med människor som vill bara supa, festa i alla möjliga former och vill bara ha.
Så de som sa ifrån kastade du soptunnan?
Ja. Yeah.
Och de som du tyckte var någonting och bara ville festa och är med i medgång och framgång, de höll du dig, yeah, nära.
Men även personer som jag träffade som var med i det här, som jag träffade på grund av Let's Dance, många av dem tog avstånd från mig för de såg hur jag höll på att spara ur. Men när jag återhämtade mig och kom ur under konkursen, när de såg att jag kämpade, då återknyt vi kontakt. Så det är nästan som jag hade gamla vänner, nya vänner och gamla tar avstånd. Kommer ännu nya vänner som var inte ens vänner alls. De var bara tillfälliga förbindelser för just den stunden i livet. När jag bröt ifrån dig, då kom de gamla tillbaks. Med sunda värderingar, ärliga vänskap, stabiliteten.
Och sen när du, så att det var egentligen när du kraschade med bolaget som hela imagen kraschade.
Ja. Yeah. När bolaget, det är väldigt sällan man har den här möjligheten. Jag ser det som en stor möjlighet som jag har fått. Stanna upp och gå. Vad vill jag med mitt liv? Var är jag på väg? Var är jag som en människa? Den här pojken som kommer från en engelsk by med kyrkan i centrum, som har kämpat för att hitta sin identitet med läggning. Plötsligt, jag har blivit någon karikatyr av mig själv som jag inte ens tyckte om. Jag tyckte inte om mitt liv, jag tyckte inte om vem jag var. Det är därför det var så lätt att fästa ännu mer, för jag kunde försvinna ifrån mig själv igen.
Dricker du något idag?
Jag kan dricka. Det här är grejen. Jag säger så här. Jag var en festprinsessa. Om man säger det på den sätt. Jag drack och tog amfetamin. För att i den område så var det det som var i centrum. Jag kunde ha ett glas vin idag. Jag har ingen beroende. Jag har ingen missbruk. Så min användning av droger på festen och alkohol var inte en beroende, men det var ett missbruk.
Jag förstår. Det är ju inte så att du har haft det hela livet.
Nej.
Men det kändes som att du hade det innan du kom ut ordentligt, ja, och när det kraschade med bolags... Ja, innan det kraschade.
Två punkter i livet så har jag haft en krickor som var alkohol. Både har sin anledning till varför jag vände mig till alkoholen. Men nu går jag perioder var jag, du vet, ett glas vin eller inget. Det spelar ingen roll. Jag har ingen behov av det.
Du träffade din nya kille 2012. Ditt liv börjar nu liksom vända uppåt, yeah, kan man säga. Eller det är starten uppåt. Yeah. Hur har det varit sedan dess?
Jag lever den liv jag alltid trodde jag alltid ville ha, men trodde aldrig jag kunde ha. Min man och jag lever en svensson liv. Vi är gift. När jag var i den här fasen var homosexualitet är en sjukdom. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna få gifta mig med min man. Det har jag gjort. Jag gift mig i kyrkan, som var en så stor betydelse för mig. Många personer kunde inte förstå varför det var så viktigt.
Det har varit hela ditt liv.
Ja. Jag återkopplar till min värdegrund, min övertygelse. Jag är en troende människa. Men min syn på religion är en annan grej. Men min syn på min troende är väldigt stark. Så Alex och jag lever en väldigt sund... Vi lever en sund liv. Vi bor i en liten gavelradhus i Norrtälje. 200. Vi har en bil som vi delar på. Vi båda två jobbar. Vi gör jobb som vi båda två trivs med. Vi tar våra semester, 2,5 semester per år utomlands och sen lite roligheter. Vi har det bra, vi har sunda vänner. Vi kommer in till den här Stockholms kändisvälden när det är Let's Dance. Och jag måste, annars så lever vi ett annat liv.
Du träffade ju Noppe, vilket år var det?
Träffade Noppe första gången 2007.
Så att det var ju...
Kan jag berätta en sak för dig?
Ja, berätta.
Jag har fått ett samtal från min man som sa: hej, jag undrar om jag kan boka dig. Jag har en sommarfest i Stockholm. Det ska vara på Bench. Och jag vill köpa en Let's Dance show till min sommarfest. Och jag var: den här karen är inte klokt. Vem ringer och säger att de vill köpa showen? Så då blev jag bjuden till middag och jag var, men vem? Jag hade aldrig hört talas om någonting, så jag visste inte ens vem han var. Så jag gick och träffade honom för middag med två bekanter som var väldigt nära vänner till honom, eller kontakter till honom. Och vi satt där på middag och då berättade han vad han ville ha. Jag sa: stopp, jag måste fråga, men vem är du? Och han sa: oh, men jag heter Noppe Levenhout. Och jag var: och? Så han var killen bredvid, sa: har du ingen aning? Jag sa: nej, jag har ingen aning. Förlåt, jag är här för att du är intresserad av Let's Dance och du vill ha en show. Och från den stunden var han en otroligt stort person i mitt liv. Han gav mig, han frågade aldrig något från mig, men öppnade upp en hel möjlighet. När jag bestämde att jag skulle betala av alla skulder, den perioden vi har festat så mycket, hade jag väldigt lite med honom att göra. Han var en av dem som tog ett steg bak. Han såg att jag var på väg att krascha. Men så fort som jag började betala, han öppnade dörren. Jag fått gigs och show. Han var väldigt, väldigt stödjande. Och en fantastisk människa.
Och han fanns där för dig hela vägen fram tills hans död egentligen, ja, kan man ju säga.
Men han var det för väldigt många personer.
Ja.
Det här är grejen, det kommer personer i ditt liv. Och det är sant vad man säger. Man kan plocka upp var man var kvällen innan. Eller man kan plocka upp var man var 2 år innan. Han frågar aldrig för någonting. Han vill inte ha något. Han hade inga krav, inga förväntningar. Han gav alltid till alla runt omkring sig. Och fram tills hans död egentligen, det var, han är saknad.
För vi hade en väldigt nära relation, mm, båda två till Noppe. Han var ju gudfar till min son också. Och det som du säger, det märkte man också på begravningen, hur mycket, mm, människor som kom till kyrkan. Och det finns ju ingen som har ett enda ont ord att säga om, nej, Noppe egentligen. Och många kanske utifrån som läste om honom i tidningen såg honom som kungens vän, greve. Du vet, man tänker överklassen är på ett speciellt sätt i Sverige. Medan Noppe var ju verkligen den mest ödmjuka, jordnära person man kunde tänka sig. Mer än någon man någonsin har träffat. Och jag menar, jag är ju uppvuxen i förorten. Jag skulle säga att han var mycket mer ödmjuk än många killar och tjejer man har vuxit upp med.
Jo.
Vad tyckte du var det bästa med Noppe?
Det bästa?
Var han på ditt bröllop?
Han var på min bröllop. Han och Lee, hans fru, kom på min bröllop. Du vet, om jag ska säga vad det bästa med honom var, det var ingenting var för mycket. Ingenting var för mycket för honom. Han accepterade allt och alla. Men ingenting var för mycket. Vissa gånger så ringde man. Han hade alltid tid för samtalet.
Och han var alltid intresserad av, ja, människor.
Väldigt, väldigt, väldigt.
Vi bodde ihop alla somrar och på landet. Ja. Så vi träffades ju dygnet runt i stort sett. Man hade aldrig en tråkig stund med honom. Jag menar, jag har haft, nej, jättetråkigt Maje, men jag hade aldrig tråkigt med honom. Ja. Och det var så här, det spelade liksom ingen roll att jag och Aje inte pratade, för Noppe bodde ju där.
Ja.
Förstår du? Och han lyssnade, han var intresserad. Yeah. Han var så positiv. Han verkligen lyfte sina medmänniskor. Vem som helst, om man hade ett dåligt självförtroende innan man träffade Noppe, så gick man ut från rummet med ett, ja, jättegott självförtroende.
Men det är det som jag menar.
Utan att vara bra alltså.
Nej, men det är det som jag menar, att han hade alltid tid. Man kände aldrig, även om han var på väg någon annanstans, man upplevde aldrig att han hade bråttom ifrån dig.
Och jag vet att han pratade om dig också, var otroligt positiv till dig också, Tony. Jag vet att han älskade dig och han lös upp när han pratade om dig. Det är sorgligt, livet är föränderligt. Och, men vissa människor tar man ju med sig sina tankar och Noppe är ju en sån person verkligen. Du har ju inte bara varit med i Let's Dance, du har skrivit böcker, du har sjungit in sånger. Ja, men din karriär, du är verkligen en multitasking person. Och hur kommer det sig att du hunnit med allt och du också var invandrare i Sverige? Mm. Du kom ändå hit som vuxen person. Så har du liksom ändå hamnat rätt överallt och fått den hjälp du behöver. Det är inte alla som har fått det, tänker jag. Men du har ju sagt att, du sa tidigare i podden att du tycker att du klarar av allt och du går framåt och det här ska lösa sig. Du ser liksom inga hinder längs med vägen.
Jag kan enkelt förklara. Jag slänger 10 bollar i luften. Och 9 inte funkar. En funkar. Men jag fokuserar inte bara för den som funkar. Jag slänger upp 10 till. Så jag slänger upp 10, en funkar, 10, en funkar, 10, en funkar. Jag har slängt upp 30 bollar i luften, men nu har jag 3 bra saker som funkar. Vad man ser är de 3 saker som funkar. Men de 27 andra saker som inte funkade, det ser man inte. Och för mig, de 27 saker som inte funkar, där har jag väldigt viktig information. Varför har det inte fungerat? Var det hos mig? Var det på grund av en samarbetspartner? Var det på grund av en hinder som jag kunde inte säga? Hade jag inte resurser? Så jag är en person som slänger ut allt hela tiden. Men också jag är väldigt Jag ser hos andra personer vad de kan göra som jag kan inte. Sen jobbar jag med dem. Så om jag har inte den, som nu jag är här med dig idag. Right? Du, jag har ingen podd. Du har en podd. Bettina har en bra podd. Bettina frågar, kan du göra podd? Självklart jobbar jag en timme med Bettina, jag kommer in.
Du fångar bollen.
Ja, även om jag kommer för senad vissa gånger, det är en.
Du, den här podden är alltid jag som är sen, så att, välkommen. Nu, nu är du ju ute på turné med Malin Watson som också är danskollega och vän och... vad skulle jag säga, hon är ju dansare i Let's Dance. Hennes man jobbar ju där också. En väldigt trevligt par. Får du låna henne hur mycket du vill?
Ja, det gör jag. Nej, men det är så här, vi är fyra personer som jobbar tillsammans. Det är Cissi Erling, Malin Watson och David Watson. Så vi har gjort samarbete nu i 11 år. Cissi är min danspartner, Malin är Davids. Men när saker är på gång som Let's Dance, David och Cissi är väldigt upptagen. Malin är inte med i år, så det blev naturligt att vi drar ut på turné. Så vi gör en turné av olika städer och deras hotell med en koncept. Och den är i full rulle. Och sen gör vi alla festivaler. Så, ja, inte alla, men vi gör fem festivaler också under sommar.
Så det är mycket. Och hur kan man boka det här?
Det är väldigt enkelt. Om man vill komma i kontakt med mig så kan man gå i tonyirving.se. Och då kommer man in på min evenemangssida. Och då kan du se alla platser och aktiviteter som är på gång. Annars så kan man kontakta Livescene Skandinavia. Men det allra enklaste, det är bara att följa mig på Instagram.
Du har ju börjat med matprogram nu också.
Ja, vet du. Jag har kommit in på Instagram ganska sent, som alla gubbar. Jag har upptäckt Instagram nu. Så jag har gått full rulle på Instagram. Jag har en matlagningsprogram i Instagram, så varje tisdag gör jag Tasty Tony. Släpper min egna recept. Väldigt mycket fokus på grönsaks matlagning. Så det är en rolig grej för mig. Speciellt efter min historik. Jag gick en kockutbildning.
Det också?
Ja, men det var det som jag vill vara. Så i min mors familj, de äger hotell och restauranger. Så på sommaren så jobbade jag alltid från att bli 12 år. Jobbade alltid på en musters hotell eller restaurang. Samlade glas, städade under på lunchtiden och hjälpte till. Så den har blivit med mig. Och sen gick jag en kockutbildning där jag lärde mig fransk köket. Och hade intentioner att jobba i hotell. Men sen dansen tog fart på riktigt. Och det blev åsidolagt. Så jag släppte en cookbook i 2013 och bestämde nu att nu har jag, kan jag göra det på Instagram, så jag gör en maträtt i veckan.
Och 250 000 views.
Ja, jo. Fantastiskt,
va? Det är helt otroligt.
Ja, vet du, jag trodde att jag skulle kanske få en 20-30 pers som kommer in, men Alex och jag gör det en var fjärde vecka, så lägger vi live. Så jag tror de kom in för min man, inte min mat. För jag står där och lägger mat i köket innan vi är färdig, så han är totalt packad. Han drick en och halv flaska vin när han väntar för mig att servera honom. Och han öppnar upp och blomstrar och berättar om allt han borde inte berätta om.
Så men det är kul, roligt. Det blir personligt.
Ja. Men det är också roligt att göra någonting med min man. För jag pratar mycket om honom.
Är han duktig på att laga mat?
Han är, vet du, jag känner mig som en amatör bredvid honom. Han är utbildad butler. Så han utbildade sig till butler i London. Så han är väldigt, väldigt bra utbildad i sådana grejer.
Alexander, är han engelsman också?
Han är, nej. Alexander är svensk.
Men han har pluggat
ja,
i England.
Han pluggade till butler i England.
Yeah. Och så att följ Tony på Instagram när han lagar mat med sin man Alexander. Och glöm inte att boka in er på det här konceptet med Malin Watson och Tony. Yeah. Det är från norr till söder.
Från norr till söder, ja. Yeah.
Väster till öster.
Ja, överallt.
Överallt. Yeah. They are all over the places. Yeah. Tony, tack för att du kom hit.
Tack själv, Bettina.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.